kvällens ämne som jag annonserat, det är Jesus syn på människan som vi talar faktiskt Jesus om.
Det är glädje för mig att få tillfälle att komma hit till Torslanda och tala Guds ord. Jag brukar ofta vara här på flygplatsen fram och tillbaka. Men det här är särskilt trevligt. Jag har också här bekanta och vänner som jag har hälsat på. Och det här var ett särskilt tillfälle för mig. Så jag är glad att jag hade möjligheter att komma. Jag ska läsa ett bibelord, förresten flera, men jag tar som utgångspunkt ur Lukas evangeliums 19 kapitel och den 10 versen. Ty människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Jesus syn på människan, det är verkligen av behovet påkallat att man påtalar de synpunkterna. Till ett faktum är att mycket av Jesu människouppfattning har gått förlorad. Den existerar inte långa stycken i dagens predikan och i det kristna uppfattning om människan. Man kan säga att Jesus är den som har upptäckt människan. Sedan fallets dag så har den rätta uppfattningen om människan legat begraven, fördolt. Men Jesus, han satte det rätta värdet på människan. Han säger i Markus 8 kapitel. I Markus 8 kapitel. Och den 36 versen. Och vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Värdet av människan, det är väldigt olika. Vi lever i en tid då människan och människolivet egentligen är väldigt lite värt. Man undrar vad det är som har åstadkommit detta. Säkerligen har de stora världskrigen betytt åtskilligt i den vägen. Mycket människor har sopats bort och det har inte gjort något särskilt stort intryck på människorna. Man sätter inte så stort värde på detta, på dem. Vi har råkat ut för i denna tid ett öde som faktiskt verkar som en nödvändighet. Fast den, för min del så tror jag inte det är någon nödvändighet. Detta med världshungern och överbefolkningen. Och man har funnit botemedlet mot detta att döda de kommande släkterna. Det är ju en stor kamp, politisk kamp också, om den saken. Om man ska ha rätt, om den enskilde ska ha rätt att utrota människoliv efter behag, den fria aborten exempelvis. Människolivet har sjunkit i värde. Vi talar om inflation, ekonomisk inflation, men man kan tala om inflation i detta avseende. I fråga om människolivet, värdet har sjunkit och sjunker katastrofalt. Och det har sin väldiga betydelse. Vi utfläcker fosterns liv i massor. Man diskuterar frågan om man ska ta livet av gamla människor när de blir lagom gamla. Så kan man släcka deras liv. Allt det där, det är en följd av människans syn på livet. Men Jesus, han såg inte så på livet. Han hade en hög uppskattning. Man kan gott säga att det var han som upptäckte människan. Upptäckte hennes värde och framförde värdet inför mänskligheten. Och det är en mycket intressant sak att se hur han ser på dessa ting. Ett faktum är att det är han, Jesus, som har brutit ner skiljemurarna mellan olika sociala klasser, mellan raser, kön, åldrar. Han har ställt alla människor på ett plan. Han har gått ifrån den där värdeskalan att värdera en människa efter hennes rikedom, vad hon vet, vad hon kan, vilken social ställning hon har, hennes hudfärg. Allt det där, det har Jesus tagit bort. Och det finns inga sådana gränser enligt hans människobild. Utan det finns bara ett värde, och det är människan. Det är det stora värdet. Och här säger han i den vers i Markus 8 och 36 att om en människa vinner hela världen, så är det ingenting emot värdet av människan själv, hennes själ. Vad gagnar det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sig själv, sin egen själ? Där träder Jesus fram med fullkomligt ny syn. De religiösa på hans tid, de hade en helt annan uppfattning. De klassificerade folk i olika skalor. Och det var en mur till som jag inte har nämnt, som han rett ner, och det var den religiösa muren. Det var religiöst folk som ansåg sig stå på en högre ståndpunkt och var bättre än de andra. Men han gick in bland syndare, och i den där lilla berättelsen som läses här från början, där var man färdiga på en gång att klandra honom, så han går ju inte syndare. Men det var också en av de skiljemurar som han bröt ner. Där har religiösa människor, kyrkor och förkunnare varit måna om att bygga upp den där skiljemuren. Men i Jesu uppfattning och i Guds ord finns det ingen sån skiljemur. Vi står alla på samma ståndpunkt inför honom. Det att en del har upplevt frälsning i Kristus, kanske lever ett lite högre moraliskt liv, det är inte i Guds syn, i Kristi syn, avgörande på människans värde. Det märkliga är att om man går till skriften ska man få se raka motsats. Det tror inte folk. Det ser inte religiösa människor. Men och vi kan vara inbilska och mena att det är oss som Gud älskar, det är oss han tänker på. Men jag ska komma tillbaka till det och visa att det är precis raka motsatsen. Jesus, han såg människan. Han såg den enskilda människan. Vi lever i kollektivismens tid. Allt ska vara i massa. Det vet ni, det är på alla områden. På det ekonomiska området, Tänk vad man rationaliserar och slår ihop stora enheter. Och det är precis på samma sätt i den religiösa världen. Det är en slags rationalisering och sammanslagning i stora massor. Och så menar man att har man en stor massa religiöst folk, så har man makten, man har kraften och man har tillgångarna. Men Jesus, han såg det inte så. Det är mycket märkvärdigt hur han sysslar med den enskilda människan. Lägg märke till att några av de bästa tal han har efter sig, de höll han till en enskild människa. Nikodemus för exempel, som han talar till, återgivet i Johannes 3 kapitel. Eller till kvinnan i Sykars brunn, detta underbara tal om livets vatten. Och han, om han också var i en stor samling av folk, så tog han ofta ut en enskild person och behandlade den. Och talade med den och hjälpte den. Så han hade ögonen alltid på individen. Och mina vänner, det är så att då det gäller Gud och hans verk, så finns det ingen frälsning för kungar av människor och för hopar, eller inte ens för församlingar finns det någon frälsning, utan det är enskilda personer. Ni vet att Augustinus, han förkunnade om församlingens helighet, kyrkans helighet. Och han sa att kyrkan är helig, även om inte medlemmarna är heliga. Det vill säga att kyrkan är en sak och medlemmarna är något annat. Men så är det inte. Utan kyrkan, den är vad medlemmarna är. Och Herren, han sysslar inte med kyrkor egentligen. Utan han sysslar med människor. Med människorna. Och det är dessa enskilda människor han tar fatt på. Och ska vi få med Gud att göra, så kan vi inte komma församlingsvis eller kungvis. Utan då får vi komma en och en. En och en. Och det är ju väldigt underbart. För det kan var och en få detta möte med Gud, var han än är, enskild. Vi lever i den lyckliga tid då vi inte behöver några medlare. Några mänskliga medlare. Man har i vissa kyrkor fört in dikten. Att man ska gå till prästen och dikta sig. Och så ska man få avlösning och så ska man bli frälst. Men det har vi inget stöd för i Guds ord. Vi har en medlare. En människa, står det. En medlare, Jesus Kristus. Och honom, vi behöver inte ens Maria oss emellan. Utan vi kan få gå direkt till honom. Och vi behöver ingen präst och ingen predikant. Utan vi får komma precis som vi är, ensamma. Och kan möta Gud genom vår medlare Jesus Kristus. Pris i hans namn. Han ser den enskilda människan, men han ser den hela människan. Han gör inte som många religiösa gör i vår dag. Man klyver människan. Man spaltar upp henne. Och så säger han, vi tar hand om det andliga. Det ska kyrkan och det ska vi ta hand om. Och det ska vi vårda. Och det övriga av människan, hennes lekamen och hennes lekamliga angelägenheter och hennes samhälleliga angelägenheter, det ska inte kyrkan ta med. Och det ska inte vi ta med i vår förkunnelse. Det hör världen till, och det ska djävulen och världen ta hand om. Det är kanske prästerna och predikanterna klagar över att det ser ut i världen som det gör. Men de vill inte vara med och ta hand om världen. Och ta hand om människorna. Och ta hand om hela människan. När Jesus kom för att frälsa, så kom han för att frälsa hela människan. Och när han gick åt stan för att göra sitt frälsningsverk, så tog han med hela människan. Och när människan en dag är frälst, färdig alltså, slutfrälst, då är hon frälst till ande, kropp och själ. Hela människan, hon har fått en ny kropp också. Så Jesus tog med hela människan. Därför tog han hand om deras sjukdomar. Han gick inte förbi det och sa, jag frälsar era själar, låt de andra sköta om era kroppar. Det sa han inte, utan han botade också kropparna. Och det vet ni att det var en av de stora, det var en av de stora tillgångarna i Jesu förkunnelse, att han botade sjuka. Det gjorde att folk kom och de förstod att det var något påtagligt. Så ni, denna kristna förkunnelse som är bara ord, bara förkunnelse och ingenting annat, den lämnar världen oberörd. Och mycket av denna världens människor tror inte på det. Och det är inte underligt. Guds rike, det består inte i ord utan i kraft.
Amen.
Gud tar hand om hela människan. Jag ser för exempel så mycket kristna i våra dagar som inte bryr sig om människornas kroppar. De förkunnar frälsning för själarna. Men om de ser en människa vara i nöd, så görs det väldigt lite för att hjälpa dem bekomligen. Om ni läser Mose lag ska ni finna att det var med något som gällde människornas kroppar, det bekomliga. Där har vi den första socialvården föreskriven. Det är Mose lag. Och i den kristna församlingen, där hade man med det sociala. Tänk att mitt uppe i den väldigaste pingstväckelse i Jerusalem, så tog de hand om änkorna och såg till att de fick mat. Det var nog en del som sa, låt oss inte bli oss om det där, låt oss hållas med andliga, vi ska väl vara andliga människor. Men apostlarna, vi sa att vi skulle ha mat också. Och de valde ut män, och det står att de valde män fulla av tro och den heliga ande som skulle ta hand om det där. Så socialvården, den är född med pingsterna. Och då jag ser människor, jag är mycket med nu bland de alkoholskadade och narkomaner. Ni kanske har sett i tidningarna att vi har fått en väldig hjälp av Stockholms stad. Vi har fått det stora Nalenpalatset öppnat för oss, som vi har fått hyra för våra alkoholskadade och narkomaner, och vi har verksamhet där. Tänk vad det är underbart, och vad Gud välsignar detta, att man tar hand om det nödställda.
Ja.
Det är mycket som folk som säger det är självförvållat. Vi kunde sköta, säger vi där. Busarna, säger vi. Varför ska ni ta hand om dem? Ja, jag ska säga dig, min broder och syster. Om du och jag hade varit utsatt för lika många frestelser, födda och fostrade under så vedervärdiga förhållanden som många av dessa, så kanske inte hade varit ett dugg bättre med oss. När jag går ibland dessa och räcker dem min hand till hjälp, så tänker jag, Gud, tack att inte jag. Att inte jag. Gud, han ser med välbehag att man tänker på hela människan. Och jag brukar säga till vänner som frågar, hur ska man få framgång i den kristna verksamheten? Jag brukar säga, det är två saker som Gud älskar och som Gud ger sin särskilda välsignelse till. Det är två saker. Och det är att man försöker att rädda själar och frälsa människor från synden. Det ena. Och det andra är att hjälpa nödställda människor. Det är något som Gud har sitt särskilda välbehag till. Hela människan tar Jesus med. Och vill du ha Jesus syn på människan, så ska du ta med den sidan också. Men det finns en tredje synpunkt här som jag nu återkommer till. Och det, om ni läser det 15:e kapitlet i Lukas evangelium, ska ni finna att den som har prioritet då det gäller Guds kärlek och Guds omsorg, det är den mest förlorade. Det är det förlorade får, den borttappade penningen och den förlorade sonen. Det är den som är i fokus. Det är den som Gud ser efter. Det står att han lämnar det 99 och går efter det 100 får. Det står att kvinnan lämnar sina 9 silverpenningar och hon vänder upp på hela huset och söker den som hon har förlorat. Och det står att fadern, han hade ju en son hemma, den andra sonen. den äldre sonen. Han kunde ju vårdas om honom. Det är precis som många religiösa, mycket kristna människor i tänker som det, den där hemmavarande sonen, att jag är ju hemma och sköter mig, och min fader skulle väl särskilt se till att jag har det bra, och han tänker särskilt på mig. Och han blir väldigt besviken när han får klart för sig hur det är, att faderns hjärta, det var särskilt ute efter den förlorade sonen. Det var honom han tänkte på. Och det står att medan han ännu var långt ifrån, så såg han honom, och han lockade emot honom. Så att vi religiösa människor som går inbilla oss att vi är Guds säkra utkårade älsklingar, att Gud ser ner på de där syndarna och vredigas över dem, där är vi fullständigt fel. Gud älskade världen, står det, så att han utgav sin enfödde son. Det är denna värld som lever utan Gud i mörker och synd. Och jag ska säga att den världen, den bär skuld för sitt tillstånd, det är sant. Men den bär skuld precis på samma sätt som en människa har skuld för att hon har gått vilse när någon har visat henne fel väg. Hon har en viss del i det. Men det är den som visar henne fel väg som bär ansvar. Det är den som är fel. Och det är det barnen och ungdomen i synnerhet och folket i allmänhet, vi som går vilse, det är därför att jag har blivit ledda vilse. Det är förförda. Man talar i dessa dagar mycket om den kristna församlingens ansvar. Man talade om det i Uppsala i kyrkornas världsråds stora konferens. Och man betonade riktigt nog att kyrkan har försummat sig där. Men kära någon, det räcker inte med att konstatera. Utan man måste göra någonting. Man måste ut och rädda världen. Och det gör man bäst genom att ta med hela människan. Gå ut och söka rädda samhället och rädda den enskilde. Rädda människan i alla hennes ståndpunkter och i alla hennes förhållanden. Jesus, hans syn, den riktar sig på människan. Vi lever ner genom tiderna, förresten har vi levat med detta, att kyrkor har bildats och stabiliserats. Jag tror på den kristna församlingen, sådan som den omtalas här i skriften, i Nya testamentet. Men det har gjort väldigt stora saker av kyrkor och stora väldiga prästerskap och allt detta. Och ibland så har denna världens barn stormat emot detta. Och de har fått skuld för att de är emot Kristus och emot Gud. Men när allt kommer omkring så är det inte egentligen det de är emot. Utan det är detta yttre system som är en falsk framställning av kristendomen. Jag läste en recension i en av Stockholms-tidningarnas söndagsexemplar, söndagsnummer, av den kände filosofen Alf Ahlberg. Han skriver om en modern bok som är utgiven av någon som heter en dam som heter Hermodsson. Och han citerar ett yttrande av henne. Hon säger på ett ställe att om Jesus kommer nu till världen så skulle han troligen inte vara kristen. Han säger, Alf Ahlberg, att det är mycket sagt, men det finns en kärna av sanning i det. Jag undrar var han skulle passa någonstans. I vilket sammanhang? Kära gode Gud, om han kommer. Det skulle vara väldigt intressant att se den gestalten uppenbaras igen. Och se var han knyter kontakt. Det gäller att rannsaka oss själva. om vi verkligen är i den ställningen så han skulle komma till oss. Men så tillägger hon säger det, att hur det vara vill, så står ändå korset i centrum i världen idag. Inte bara som ett historiskt faktum, utan med hela sin realitet. Det är fantastiskt. Men så är det. Så är det. Så.
Ja, halleluja.
Jesus Kristus och hans verk, det går inte att utplåna. Det gick så långt som fram till 1800-talet innan någon kom på att förneka Kristi existens. Förr hade det aldrig framkommit. Det måste gå så långt som till 1800-talet. Men man har inte kunnat bevisa det ändå. Redan i mitten på första århundradet så talas det om det kristna, om Kristus, bland världslitteratur som har kommit ner till oss. Man har försökt att utplåna Kristus på det sättet att man har förnekat till och med hans existens. Det hjälper inte vad man gör. Han existerar. Hans kors, det är rest där. Och det finns där.
Halleluja.
Och det är där för varje människa som vill lära känna Kristus. Jag ska skynda mig så jag inte tröttar er. Men det finns en annan synpunkt här. Och Kristi människosyn. Han ser människan som förlorad och som behöver bli frälst. Det läste vi här i inledningsordet. Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som är förlorat. Människan är förlorad när hon är borta från Gud. Hon har förlorat sin ställning, sitt värde inför Gud på det sättet att hon är inte, hon lever inte, hon fyller inte den uppgift som hon är avsedd att fylla. Hon får aldrig del av de rikedomar Gud har att ge henne. Hon kan aldrig göra den insats för Gud och hans verk och till fullo som människa leva ut sitt liv här på jorden. Därför att hon inte har kontakt med Gud. Jesus kom för att frälsa. Och ni vet vad han gjorde för att frälsa. Det stora, mest centrala av alla hans verk, det är hans försoningsverk. Det är detta att han bar släktets synd. Han levde här som människa. Det finns dem som tvivlar på jungfrufödelsen. För mig står det klart att det var inte märkvärdigare det än när den första människan fick liv. Det är ju samma sak. Precis. Vem gav henne liv? Hon fick liv av Gud. Den andra Adam, han kom till denna världen utan synd. Han kom i syndigt kött gestalt då, men han kom utan synd. Och han levde utan synd. Det var det som gjorde att han kunde bära andras synd. Han hade ingen synd att själv dö för. Och tänk er så fantastiskt att en människa lever här på jorden ett liv utan att synda. Det är någon som säger, ja men kunde han synda? Kunde han falla? Naturligtvis. Annars hade ju hans frestelser och hans prövningar i det avseendet varit ett spegelfäkteri, en teater. Men det var det inte. Han var frestad och kunde falla, men han föll inte. Pris för Gud. Han vann seger. Om du tänker på detta, vilken uppskattning du får av honom. Vad du kommer att älska honom och prisa honom. Att han vann seger så att han kunde bli vår försonare. Och när han kom fram till korset så var han den fullkomliga människan. Utan synd, ledig för uppgiften att ta
andra synder, hela släktets synd på sig. Och skriften lär oss att han dog för oss. Gud var i Kristus, säger aposteln Paulus, och försonade världen med sig själv. Pris för Gud. Han försonade världen. Jesus såg att människan var förlorad genom sin synd och genom den dom som vilade över henne. Men han tog på sig domen. Han led döden för oss. Ja, du säger, men det är den gamla, förfärligt enfaldiga historien. Ja, det är vad Guds ord kallar korsets dårskap. Det är en dårskap för den som går förlorade. Men för oss, säger aposteln, är det en Guds kraft. Det är korset. Jesus dog för oss. Han dog för oss alla. Han försonade hela världen. Johannes döparen sa: se Guds land som borttager världens synd. Synden är försonad. Men vad vi behöver för att bli frälsta, det är att tro detta. Och när vi tror det, så tillräknas oss detta till rättfärdighet. Tänk att han har gjort vägen så enkel. Det är därför att han såg vår hjälplöshet. Vi var förlorade och kunde inte frälsa oss själva. Men han gjorde detta till vår frälsning. Han såg att vi var förlorade. Han såg människans förlorade ställning. Och han såg att hon behövde frälsas. Och han har utfört detta verk så fullkomligt att himlen, paradiset, är öppet för syndaren. Det är väl en underbar sak. Jag undrar inte på att en hel människa tror att det är dikt. För det är nästan för stort att vara verklighet. Men tänk detta. Att när han dog på Golgata kors, så hängde det rövare vid hans sida. Som trodde. Han trodde att Kristus var konung. Han trodde att han hade ett rike som han gick till. Och han sa: tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och Jesus sa det: sannoliken säger jag dig, idag ska du vara med mig i paradiset. Så underbart, så grundligt, så fantastiskt har han öppnat vägen att en rövare vid hans sida kunde gå in i härligheten. En som omvände sig i själva dödsögonblicket. Jag tackar Gud att jag slipper att dö som en rövare vid Jesus sida. Det är en väldig nåd att få leva för Gud under sitt liv här. Men ändå är det någonting underbart att vägen är så fri. Så vem som helst som vill klamra sig fast vid hans kors ska få erfara dess kraft, dess försonande kraft. Det bringar försoning och läkedom och fri till ditt hjärta. Och det bringar kraft att stå upp från synden och leva för Gud. Ära vare Gud. Jesus, han ser människan som den som behöver frälsas. Han ser slutligen människan som en evighetsvarelse. Det är en synpunkt som många människor är rädda för att man ska påminna dem om. Men kära vänner, det är ju en sak som varje människa måste ändå veta, att vi ska inte vara här i evighet, utan vi ska härifrån snart. Vi är uppsagda till flyttning, varenda en av oss. Och det är på obestämd tid. Så vi vet inte. Ni unga som sitter här och säger: ja, det kan väl du, en gammal man, säga. Det är klart att du ska dö snart. Ja, men du som är ung, kanske du dör före mig. Det är ingen som vet. Det är ingen av oss som har någon försäkran om morgondagen. Inte om nästa timma. Det är mycket märkvärdigt att vi människor, vi lever med täckelse för våra ögon. Kan man tänka sig det? Vi kan inte se in i nästa minut. Så går vi genom tiden. Och ändå så kan människor säga: jag är trygg, jag lever som jag vill. Och vänner, vi är förgängliga. Det är så sant vad en journalist sa en gång till mig, en kvinnlig journalist. Hon talade om för mig att hon hade varit i Uppsala tillsammans med en hel massa ung folk, studerande. Och vi hade, hon sa att vi talade om döden och evigheten hela kvällen. Så. Och jag sa, tänk att ni kan göra det. Att ni har intresse av det. Då sa hon, jag ska säga er, sa hon. Vi världsmänniskor, det finns en sak som vi aldrig kan göra oss fria ifrån. Och det är förgängelsetanken. Den finns där alltid. Och mina vänner, vi är allesammans förgängliga. Vi ska passera över gränsen. Du vet inte när det blir. Jag vet inte när det blir. Men vi ska härifrån. Och det finns en tillvaro bortom död och grav. Jesus har behandlat den i Lukas evangelium 16 kapitel, då han talar om den rike mannen och Lazarus. Han säger att det var en rik man som levde i kräslighet och prakt. Och ändå dog han. Det hjälper inte hur rik man är, hur bra man har det. Man är förgänglig. Man får bryta upp när stunden kommer. Och han blir begravd. Men det fanns en man som låg vid hans dörr, en fattig Lazarus. Han dog. Men han var förd av änglar i Abrahams sköte. Det är något som är lika för oss alla att dö. Men det som kommer efter, det är det som är olika. Jag skulle vilja säga Jesu klara framställning här. Den tar ingen hänsyn till vad människor tycker och tänker. Och det är väl ändå väldigt oriktigt att göra när det gäller sådana saker som detta. Du säger, jag tror inte på ett liv efter detta. Jag ska säga att om jag inte vore kristen så skulle jag tro på ett liv efter detta ändå. Det finns så mycket som talar för mig att det finns ett liv efter detta. Även om jag inte skulle ta hänsyn till det som står i livet. Det kan inte vara möjligt att detta, denna underliga och underbara företeelse som livet är, att det skulle släckas ut som ett ljus och så är det inte mer. Om du går till naturen ska du finna att där är döden livets förutsättning, som en lärd man har sagt. Döden är livets förutsättning. Jesus, han understryker det också. Han säger, om vetekornet icke faller i jorden och dör, så blir det ett ensamt korn. Men om det dör, så blir det mycket frukt. Alltså döden, det är livets förutsättning. Om du går ut i naturen, nu på hösten, om du aldrig hade sett en höst förr och inte visste någonting om naturen, och du ser hur träden fäller sina löv och blir bara, rätt som det är så kommer snön, och så begravs hela naturen i kyla och mörker och allt liksom död. Om du inte hade någon kunskap om naturen så skulle du tänka, nu dör alltihop. Nu dör det alltsammans. Men vi är inte så rädda för när hösten och vintern kommer. Vi vet att döden är livets förutsättning. De här löven som faller ner, det blir mylla som hjälper livet att komma igen. Och det behöver bara komma lite längre fram på våren så kommer livet igen. Det är många år sedan jag höll på med den lilla trädgård jag då hade och sätta en del blomsterlökar för hösten. Och när jag gjorde det så höll jag på tal. Jag hade min äldsta pojke med. Det är så länge sedan så han var liten. Det är omkring 50 år sedan, snart 50 år. Men jag kommer ihåg det än. Jag talade med honom om att nu sätter jag de här lökarna i jorden här. Och nu kommer vintern och kylan och allt detta. Men till våren så kommer det upp.
då slår de ut och då blommar de.
Och då sa folken, pappa, sa han, det är ju precis som med människorna, sa han, som pappa har talat om. Om uppståndelse. Ja, precis samma sak. Bara det att vi människor tillhör en högre klass av liv. Och du menar kanske att den lägre skapelsen, den bär döden, livet i sitt sköte. Men du menar att den högre delen av skapelsen, den skulle släckas ut som ett ljus. Kan någon tro det? Jag kan inte tro det. Även om det inte står i Bibeln, så skulle jag tro att det finns ett liv efter detta. Och halleluja, tack och lov. Det är underbart att tänka. Ni som har våra kära för oss, tänk vad underbart att tänka på detta. Att vi ska se dem igen. Det finns en härlighet. Ja, men säger du, hur ska det gå till? Det kan jag inte förklara. Jag har inget behov av att förklara det heller. Men jag tror på det av hela mitt hjärta. Och det är väl underbart att få gå mot evigheten med detta i sitt hjärta. Den som dör i tro, han blir förd av änglar i Adams sköte. Ja, men säger du, den rike mannen då? Den som inte fruktar Gud, den som inte tror på Gud. Tror du på ett evigt helvete, säger du? Ja, Jesus, han säger det. Att den rike mannen, han hamnade på sitt ställe. Vi kan ju inte vara tillsammans här. Hur skulle vi kunna vara tillsammans i evigheten? Du kanske klagar över att inte du får komma till himlen. Du som lever utan Gud. Ja, men du har ju inte lust att vara med läsarna här ens en gång. Hur skulle du då kunna ha lust att vara i himlen? Det skulle bli en mångdubbelt helvete för dig att få vara i himlen där Jesus prisas, det blod besjunges som du föraktar, den Gud som du är rädd för och som du fasar för och flyr för, den Gud i dess närhet skulle du vara. Nej, mina vänner, låt oss göra klart för oss att vad vi är här, det blir vi på andra sidan. Och synden har det med sig att den skiljer människan från Gud. Det står om Adam och Eva när de hade syndat, att de hörde hans steg i lustgården, men de gömde sig. Och vänner, det här är Jesus syn på människan. Hon är människan, skapelsens krona. Hon är en förlorad varelse som behöver räddas. Hon är en evighetsvarelse, en varelse som tillbringa sin evighet antingen i en evig himmel i gemenskap med Gud eller i mörkret borta från Herren. Nu kan var och en välja väg. Nu kan vi få göra upp med Gud. Korset är rest, som hon sa. Det är rest här ibland oss också. Och vi kan få uppleva dess kraft idag. Och det sker på det enkla sättet att vi tror på Herren Jesus Kristus. Så var det du och ditt hus frälst. Amen. Även Herren, tackar dig av hela vårt hjärta för din underbara nåd och din härliga frälsning. Herre, välsigna människor med frälsning och detta nåd i Jesu namn. Amen.